En podcast från Aftonbladet.
Hör Marius kommentarer över teckningen av honom från rättegången.
Och nu vet vi varför bilderna på Harry och Meghan togs bort efter att de festat med familjen Kardashian.
Och nu har prinsessan Sofia brutit tystnaden om Epstein.
Det här är Kungligt och jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björing. Jenny, vi har nåtts av nya lyssnarsiffror på den här podden.
Ja, men herregud. Nu ligger vi över 15,6 miljoner lyssnare. Det är helt otroligt. Och förra veckan, det märks att ni lyssnare är jätteintresserade av Marius rättegången och Epstein-filen och Mette Marit. Vi ligger runt 170 000 lyssningar på en vecka. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt.
Tack snälla ni som lyssnar.
Ja, och vi är så glada över alla mejl vi får, både till Kungligt och till Aftonbladet och även då till, du får ju väldigt mycket frågor och kommentarer på din Insta, Kungligt med Jenny. Det är verkligen fortsatt med det, vi uppskattar det.
Ja, och vi kommer fortsätta prata om Marius och Mette Marit.
Idag så är det onsdag 11 februari och det är ju som så igen att vi måste nästan påtala när vi spelar in detta, för det händer, alltså hela tiden kommer nya uppgifter, nya nyheter kring liksom de kungliga kungahusen.
Varje dag.
Ja, framförallt Norge ska vi ju säga.
Men timme även, för timme.
Timme för timme. Och klockan är 9:15 denna onsdags förmiddag. Ja, de omtalade Epstein-dokumenten har ju gett eko över hela världen. De berör ju många mäktiga människor, presidenter, politiker, affärsmän, kungligheter och såklart också många unga kvinnor och flickor. Dokumenten har ju även nått in i det svenska kungahuset. Prinsessan Sofia är omnämnd flera gånger genom sin för detta mentor Barbro Enbom som skickat uppdateringar och bilder på Sofia. Hovet har tidigare bekräftat för bland annat Dagens Nyheter att prinsessan Sofia presenterats för Jeffrey Epstein vid ett antal tillfällen runt år 2005. Och igår tisdag så svarade prinsessan Sofia för första gången på frågor kring detta och kring då Epstein. Vi tar och lyssnar.
Som vi har nämnt tidigare så träffade jag honom i ett par sociala sammanhang. Men nu när jag har läst om alla de fruktansvärda brott som han har utsatt unga kvinnor för, jag är så tacksam för att jag inte haft någonting med honom att göra sen de få tillfällen i 20-årsåldern. Och mina tankar går verkligen till alla brottsoffer.
Det här var vid seminariet Safer Internet Day. Och när prinsessan Sofia då anlände till lokalen så var det många journalister som väntade utanför. Och hon stannade till för att svara. Och jag tyckte att hon gjorde det bra. Hon duckade inte för någon fråga utan hon tog sin tid. Hon berättade att hon träffades på en restaurang då, det var sociala sammanhang och att hon blev introducerad då för honom. Och hon sa också, som vi hörde nu, att hon hoppas att det blir rättvisa i den här saken. Att hon då tänker på de drabbade.
Mm. Det här uppdraget som då prinsessan Sofia skulle göra igår, det var vad jag sett det enda uppdraget som finns med för prinsessan Sofia, förutom det var, fanns också ett styrelsesammanträde sammanträde i det offentliga eller officiella programmet. Och det var ju så att det var ju oundvikligen, hon har ju förstått och hennes rådgivare och kommunikationsavdelningen att hon skulle få frågor och att pressen skulle finnas där på plats och att hon behövde vara förberedd på de här frågorna.
Ja, och det lät ju som att hon var det, att hon var väl förberedd. Jag tror att man säkert pratat igenom det här med henne och sett till att hon vet vad hon ska säga när hon väl då får de här frågorna.
Mm. Tror du att det här är utagerat nu när det gäller prinsessan Sofia och det här med Epstein-dokumenten?
Ja, så länge inget nytt kommer fram i ljuset såklart. Vi fick ju höra nu igår att det kommer en stor klump med dokument till. Senaste släppet var ju runt 3 miljoner filer så att man kan nog räkna med kanske detsamma nu då. Och är det ingenting annat besvärande för henne i dokumenten så tror jag att man ändå nöjer sig med det här svaret. Det är ju ändå så att det får man lägga till att vad vi har kunnat se så har ju inte prinsessan Sofia, hon har inte gjort något fel i det här. Hon har då haft en vänskapsrelation med Barbro Enbom och det är Enbom som har gång på gång
kontakter med honom.
Ja, och uppdaterat Epstein då med information om Sofia och bilder på henne.
Och det är ju en stor skillnad mot Norges kronprinsessa Mette Marit ska vi säga, som har haft en direkt kontakt med honom. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Nu ska vi gå in på rättegången där Marius Borg Höjby står åtalad för bland annat 4 fall av våldtäkt, misshandel och våldsbrott. Och då har den här rättegångsprocessen gått in på sin andra vecka där då i sal 250 Oslo tingsrätt. Vad är det senaste därifrån, Jenny?
Ja, men förra veckan så handlar rättegången om en misstänkt våldtäkt på en efterfest på Skaugum. Och den ska inträffa 2018 och den här veckan så handlar rättegången om en misstänkt våldtäkt i Lofoten den 8 oktober 2023. Och Marius, han var där tillsammans med kronprins Håkon. Det var en slags surfingresa, killresa, de två tillsammans. Och en av kvällarna så var det en efterfest efter att Marius och Håkon då ätit middag tillsammans. Och Marius och den här så kallade Lofoten-kvinnan, det är lite lustigt att man har ju döpt de här kvinnorna, man får inte använda deras riktiga namn.
Nej.
Så då är det Skaugum-kvinnan, Lofoten-kvinnan och så vidare. Men hon och Marius hade då fått kontakt via Tinder, de hade chattat med varandra. Marius följde med kvinnan hem och där hade hon frivilligt sex med honom flera gånger. Men den sista gången så var hon mer eller mindre utslagen, berättar hon själv då i rätten. Det var ett samlag som hon tyckte var obehagligt. Hon sov men vaknade av att det gjorde ont, berättar hon. Och hon påstod att Marius hade sex med henne utan att hon var med på det.
Mm. Vi ska ju säga, vilket är viktigt som vanligt, Jenny, att Marius Borg Höjby är ju inte dömd. Utan han är misstänkt för de här brotten. Så han ska ju då inte anses som skyldig för en eventuell dom har visat det. Först har Lofoten kvinnan vittnat och efter det så har Marius Borg Höjby suttit i vittnesbåset. Vi satt även här förra veckan och kunde mer eller mindre konstatera att ingen av de Marius närmaste anhöriga har suttit med i rättssalen. Och då undrade vi lite kring hans pappa, Mårten Borg.
Mm. Norska Sjöhör skriver att Mårten Borg planerat att vara med under rättegången. Men att han hade undvikit de här första dagarna, för det var ju sånt enormt mediatryck och intresse. Men då när jag satt i rättegångssalen, jag kunde inte se honom. Men jag satt ju inte så att jag kunde se varenda människa där inne. Vi har inte fått några tecken på att han är på plats den här veckan. Så jag gissar att han inte har varit det. Fram tills nu i alla fall. För då hade norska medier rapporterat om det direkt.
Ja, för intresset för honom om han kommer dit och närvarar så kommer det vara väldigt stort.
Ja, men enormt. Och det är väl det kanske som får honom att tveka. Han har hållit en jättelåg profil och samtidigt så vill man väl som förälder finnas där som stöd för sitt barn i en tuff situation. Men jag lade märke till det då förra veckan när jag satt där att 2 poliser skulle komma och vittna. De var IT-experter.
Det var det där med digitala spår.
Ja, och bara de kommer in och sätter sig på en åhörarbänk i väntan på att få kliva fram i vittnesbåset så var ju fotograferna, de surrade. Alltså det tog så mycket bilder. Jag tänkte, hur mycket bilder kan man ta av de här två, den här mannen och den här kvinnan? De är, jag ska inte säga enbart poliser, men de är där som vittnen. Men, så att ju, man förstår att intresset är, det är så enormt.
Mm.
Kommer Mårten Borg in i den här salen, då blir han inte lämnad i fred.
Men vi har fått en del kommentarer om att man borde liksom bortse från intresset över en själv och ändå vara närvarande och stålsätta sig.
Mm. Det är många av våra lyssnare som tycker det, både vad gäller Mårten Borg och kronprinsessa Mette-Marit.
Det har debatterats flitigt de här illustrerade bilderna av de som deltar i rättegången. Marius har ritats av, likaså advokaten, eftersom han inte får då fotografera. Och det har varit en del diskussioner om teckningarna. Nu bryter Marius tystnaden om teckningarna via sina advokater.
Deres klient säger att han läser allt som blir skrevet om han. Har han sagt någonting om tegningarna?
Ja, det har han.
Ja, har han sagt
faktisk. Det är fryktligt stygge.
Vad syns det om?
Jag också, alltså jag vet ju att det är gammal, men jag syns det är gränser för illa man kan säga.
Men seriöst. Är det han har sagt?
Ja, vi har spökt lite, men det ser inte så bra ut att
ja, reporten frågar ju här. Er klient säger ju att han läser allt som sagts om honom. Har han kommenterat teckningarna? Och de här advokaterna då, John Christian Elden och Ellen Holager Andernäs, hon som också kallas för Stålkvinnan.
Mm.
Hon har väldigt speciellt utseende. Alltså de skrattar lite och säger att det har de gjort. Och att Marius då säger att de är fruktansvärt fula. Och när ytterligare en reporter frågar, men seriöst, är det han har sagt? Så svarar advokaten, lite mer allvarsamt då. Vi har pratat lite och det ser inte särskilt bra ut. Och Olager Andenäs, hon har ändå lite humor. Så hon säger, det, säger då att ja, men jag vet att jag är gammal, men det finns gränser för illa man kan se ut.
Mm.
Så uppenbarligen har det varit ett samtalsämne, de här bilderna.
Ja, det är många. Det är också saker ting vi har fått kommentarer om, att han ser så gammal ut bland annat då, på de här teckningarna. Tecknaren heter Arnhem. Jag undrar vad hon tänker när alla diskuterar de här bilderna. Just detta kring då att man, många upplever att man har framställt Marius så mycket äldre.
Ja, men det är väl inte särskilt kul när man är konstnär. Men det är ändå så, går man in på Arnhems Instagramkonto så ser man ju att hon har den här stilen.
Mm. Jag var också där och tittade, det är den här stilen.
Det är mer dramatiskt, det är lite mörkt och sådär. Så det är ju så hon ritar. Så det är inte så att hon bestämt sig för att just ska hon rita Marius och den här rättegången som så jättemörk och dramatisk, utan det är en stil hon har.
Mm. Rättegången planeras att pågå i 7 veckor totalt och vi kommer ju till podden följa upp och sammanfatta det senaste då, vad ska man säga, de kommande veckorna. Vi går tillbaka till Epstein-dokumenten och kronprinsessa Mette-Marit. Vi nämnde ju det tidigare att vi ska ju såklart prata om det också idag, för det händer nya saker gällande det hela tiden. Diskussionerna och efterskalven efter att det avslöts att Mette-Marit och Epstein hade en mycket mer nära och intim kontakt än vad man då tidigare, eller vad som tidigare hade framkommit. De reaktionerna på det har ju varit nästan till lavinartade. Jeffrey Epstein dömdes redan 2008 för att ha köpt sexuella tjänster av en minderårig flicka. Och deras kontakt då, Mette-Marit och Jeffrey Epsteins, har varit mer frekvent och mer i närtid än vad det norska hovet tidigare har uppgett. När hälften av de tillfrågade i en undersökning då som Vega har gjort säger att de inte vill att kronprinsessa Mette-Marit ska bli drottning, och rösterna har varit många att hon inte borde bli drottning eller inte kan bli det.
Mm. Ja, vi får ju in massor med frågor och kommentarer.
Väldigt mycket.
Ja, som rör just detta. Och vi pratade ju om det i förra avsnittet en del. Och i fredags då, då kom ju hovet med ett uttalande från kronprinsessa Mette-Marit kring Epstein. Och det lyder så här. Vi förstår de starka reaktioner som människor har fått på det som har framkommit de senaste dagarna. Kronprinsessan tar starkt avstånd från Epsteins övergrepp och kriminella handlingar. Hon är mycket ledsen för att hon inte tillräckligt tidigt förstod vilken sorts person han var. Kronprinsessan vill berätta om vad som hände och förklara sig mer i detalj. Det kan hon inte göra nu. Hon behöver tid för att samla sig. Och det följdes, ju, alltså det följdes direkt av ett uttalande från Mette-Marit själv, ett skriftligt sånt. Och det låter så här. Jag beklagar djupt min vänskap med Jeffrey Epstein. Det är viktigt för mig att be om ursäkt till alla som jag har gjort besvikna. Något av innehållet i meddelandena mellan Epstein och mig representerar inte den människa jag önskar vara. Jag beklagar också den situation som jag har satt kungahuset i, speciellt kungen och drottningen.
Alltså, vi vet ju att hon har den här allvarliga sjukdomen lungfibros och att hennes son står åtalad för flera brott som är väldigt grova och allvarliga. Men genom att hon inte kan kommentera korrespondensen med Epstein nu, inte ens med hjälp av kommunikationsavdelningen på hovet. Hon har väl gjort det då det här skriftliga, men det är ju många som vill att hon ska vara mer transparent. Och jag tänker att man kan ju ändå kanske förbereda henne på ett svar och ge en intervju till ett mediehus. För det här försvårar ju hennes situation. Jag vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det här.
Nej, det var så intressant det du och jag pratade om innan vi körde igång här. Vi hade nämligen... Alltså hela Aftonbladet satt och lyssnade till VGs redaktionschef som väldigt klokt sa det att ju längre hon väntar eller de väntar med en förklaring, desto högre blir fallet. Och VG har ju varit väldigt nyhetsledande kring både rättegången och Epstein-filerna och är såklart väldigt insatta i detta, och det ligger nog mycket i det.
Mm. Fast det är ju en familj som befinner sig i kris, och vi vet ju faktiskt inte riktigt hur hon mår.
Nej, och sen kan det ju också vara att man skjuter lite på det här, en egen kommentar, för att man vet inte riktigt hur man ska kommentera uppgifterna ännu. Och det kan ju också vara så att, ja, som du säger, liksom, hon kanske verkligen inte orkar eller klarar av att hantera det här nu. Och andra kan ju ha gjort den bedömningen. Jag minns att Håkon sa ju i sista intervjun han gjorde här att han har i stort sett förbjudit henne. Han har sagt nej till att hon ska förklara sig, för att hon måste ha tid att samla sig.
Mm. Men det kan ju också vara så här att man inte kan riktigt kommentera eller ge ett svar eller ställa upp på någon intervju som då potentiellt sett skulle kunna lugna den här upprörda stämningen mot henne just nu, utan man försöker få stormen att lägga sig. För det är ju också så att kommer det fler Epstein-filer där det påvisas mer, eller man får veta mer kring deras korrespondens, så kanske det inte är läge att gå ut och kommentera det innan man vet riktigt.
Mm. Ja, jo, så kan det vara. Samtidigt, och jag har sagt det förut, säger det igen, att tiden är ju ett kungahus bästa vän. Och den bevakningen som var förra veckan av rättegången med Marius, den var så oerhört intensiv. Man måste ta en sak i taget, tror jag. Men jag håller nog med min kollega där i Norge att man kan nog inte vänta för länge med att ge den här förklaringen och skapa en transparens kring det.
De har mycket att göra på kommunikationsavdelningen på Norska hovet, helt enkelt. Men vi får också in frågor. Att vi har lyssnare som vill veta mer vad du tycker och tänker kring detta. Att då kronprinsessan haft den här kontakten med Epstein. Trots att hon uppenbarligen, för det visas då i de här Epstein-filerna, att hon har vetat om att han dömts för sexbrott mot minderårig.
Ja, jag är ju lika förvånad och frågande som alla andra. Och undrar, vad hade hon med honom att göra? Och det verkar ju som om många mäktiga människor och kvinnor tjusades av honom. Det finns ju något manipulativt där, det förstår man ju liksom. Och när jag läser många av de här breven som de här kvinnorna skickar till honom, även männen för den saken skull, så är det nästan som att de kryper och fjäskar för honom. Okej, han är manipulativ, han har ett gigantiskt mäktigt nätverk, så tror jag att man, eller jag anser att man som speciellt officiell person och kronprinsessa då, måste ta ett steg tillbaka och fundera över, vad vet jag om den här människan? Kan jag som blivande drottning ha en sån här konversation och vänskap med honom? Hon känner ju till de här brotten. Och jag har ju, alltså jag undrar ju fortfarande, vad fick hon ut av att umgås med honom? Fick hon möjligheter till att träffa andra mäktiga män? Alltså vad var det, vad gav
det kanske henne? Kunde vara en sida av sig själv som man inte kunde i andra sammanhang. Man har ingen aning. Det kan, jag har hört många olika liksom teorier och aspekter och hur människor ser på det här, hur då så många människor hade samröre med Epstein. Att det kunde vara kittlande, det kunde vara gränser förflyttas och så vidare. Jag tror aldrig vi kommer riktigt få reda på det.
Nej.
Men det är ju verkligen häpnadsväckande.
För att hon hade ju redan status, den högsta status man kan ha. Hon har pengar, hon har möjligheter. Så att, jag tror din teori där är väldigt on point.
Mm. Vi får se om vi får veta henne. Eller om vi får höra henne förklara det eller berätta mer om det. Och som du nämnde, i fredag så fick ju också kronprins Håkon svara på frågor kring Mette-Marits relation med Epstein och det faktum då att hon dök upp över 100 gånger i de här filerna, ännu fler gånger enligt vissa rapporter. Och så här lät det när kronprins Håkon då fick frågorna och hans svar. Men den första frågan han fick var om Mette-Marit har ljugit för honom.
Har Mette-Marit snackat sant för dig?
Hur går det med kronprinsen?
Jag bara tränger lite tid att bara formulera hodet, så bara ge mig ett litet ögonblick så ska jag se lite till.
Det kändes ju verkligen som han blev förvånad över den här första frågan och lite ställd.
Ja.
Det ser man ju på hans ansiktsuttryck också.
Han är märkbart berörd av den här frågan. Det tar någon millisekund, men man ser på hans blick, han lite halvt vänder bort ansiktet.
Mm.
Det, är som att
det var en
han,
så specifik fråga. Ja, har din fru ljugit för dig?
Och mycket privat är den ju. Men så samlar han sig och så svarar han så här på reporternas frågor.
Hon förstår att det är många som önskar att höra från henne. Hon syns att det är helt naturligt. Hon vill gärna fortälla. Men nu så klarar hon inte det. Och jag säger också till henne att det får hon inte lov till. Hon tränger tid på att samla sig. Och så vill hon gärna fortälla mer om saken.
Jag tycker att Håkon sköter det här exemplariskt. Han svarar på frågorna. Han är sig själv hela tiden. Han försöker inte dölja sina känslor. Han håller stilen och lugnet. Han verkar ju berörd, men han är inte skräckslagen. Det är inget så här rädd rådjur framför kameran, utan han är ändå rätt stabil där. Många kan bli vettskrämda av en sån här intensiv bevakning och de här frågorna. Jag tycker nog att han är den som i alla fall hittills kommit fram bäst i kungahuset efter allt som har hänt och det som händer just nu. Mm. Han är villig, han visar det, han är villig att hantera det här svåra.
Men det är otroligt många som vill veta, vad visste kronprins Håkon? Vad kände han till när det gäller då Mette-Marits kontakter med Jeffrey Epstein och alla de här mejlen som skickades fram och tillbaka? Men frågor har också handlat om hur mycket den norska säkerhetspolisen kände till om den här vänskapsrelationen, inte minst då den här omtalade resan till Miami där kronprinsessan bodde i Epsteins stora villa i 4 dagar.
Mm, det här har ju norska säkerhetspolisen då, PST, hörsammat. De höll en presskonferens igår kväll, alltså tisdag kväll vid 5-tiden, för att klargöra en del saker om hur deras arbete ser ut. Och det var de nog så illa tvungna till för att kritiken har varit massiv. Och de sa bland annat att de ska inleda en egen utredning om eventuella brott då i samband med Jeffrey Epsteins kontakter med kronprinsessan Mette-Marit och flera norska politiker.
Det är ju en stor sak att inleda en sån här då undersökning eller utredning, men PSTs chef Beate Gangås poängterar att ingen är misstänkt för brott, men den stora frågan, och det är ju en fråga som ni lyssnare och följare också har ställt till oss, är varför säkerhetspolisen inte varnade Mette-Marit eller då resten av kungafamiljen för Epstein?
Ja, och det vet vi ju ingenting om, men Gangås svarar då att PSTs uppdrag inte är att vara personliga rådgivare. De är livvakterna som finns med på resor och besök där det är mycket människor. De har ju ett uppgift att avvärja potentiella angrepp. De ansvarar för den fysiska säkerheten, skydda liv och hälsa. Man ger alltså inte råd till personer man skyddar, säger då Gangås. Men på pressmötet så fick vi också veta att det finns ju andra enheter inom PST som jobbar med analyser och hotanalyser och så vidare. Så jag tycker ändå att frågan kvarstår. Varför varnade man inte för Epstein? Jag kan förstå att livvakterna på golvet, de på marken liksom, inte håller på med sånt där, men PST i stort.
Mm. Ja, det här är nog inte det sista vi ser och hör om just de frågorna. Häromdagen så upptäckte vi ju en annan sak. Det tar liksom aldrig slut det här, Jenny. Det norska programmet Året med kungafamiljen som då sändes på NRK under julen visas även på SVT Play. Men på SVT Play har programmet fått en helt annan titel, nämligen Skandalåret med kungafamiljen.
Ja, men det var väl rätt överraskande. Ja, och intressant.
Ja, alltså det är två helt. Året med kungafamiljen Norge och skandalåret med kungafamiljen. Ja.
Ja, men de har också helt skilda programbeskrivningar. NRK skriver så här. Kungaparet tog 9 steg med nationalis symbol. Jag får ta det på svenska. Kan inte läsa norska.
Tycker du var på gång där verkligen? Ja,
kungaparet, det måste bli så här då. Kungaparet tar 9 steg som nationella symboler. Och prinsessan tar på sig den stora kungliga scenen. Samstundes vaxkriserna. Ja, det måste ju vara att samtidigt så växer kriserna. Och det blir värre, någonting då blir värre för kungafamiljen. Ja.
SVTs beskrivning av programmet lyder så här. Året då ont blev värre har på flera sätt varit en mardröm för norska kungafamiljen. För första gången kommenterar kronprinsessan Mette-Marit det skandaltyngda läget sedan åtalet mot sonen. Internationella nyhetsmedier går hårt åt kungafamiljen och kritiken växer inför rättegången och så vidare och så vidare. Det är ju så, visserligen hade ju då inte rättegången mot Marius startat och Mette-Marits märkliga och häpnadsväckande samröre med Epstein, det här omgång 2, hade inte kommit upp till ytan då där riktigt. Kan det vara så att det är svårare i Norge att skriva ut en mer skandalomsusad titel om sitt eget kungahus än vad det är för svensk tv att skriva om norska kungahuset?
Mm. Jo, men så är det alltid. Det är ju lättare att vara lite vass när det gäller andras kungahus och presidenter och politiker, och distansen gör det ju lättare. Och sen i Norge så är det ju ditt varumärke, Året med kungafamiljen. Jag tror inte man ändrar på den titeln bara hip som happ. Däremot kan vi göra det här i Sverige då uppenbarligen. Mm. Så. Ja.
Det hade varit intressant att se vad som har hänt om det var tvärtom också.
Ja.
Mm. Men det är ju väldigt mycket kritik i Norge när det gäller Mette-Marit, eller hur, Jenny?
Ja, men självklart det finns vassa röster i Norge också. Den här kritiken mot Mette-Marit är massiv, så det ska man inte tro någonting annat. Och man skämtar även om det. Humorprogrammet Humoretaten, hoppas jag säger rätt nu, på norska NRK gjorde en sketch med Mette-Marit och kronprins Håkon, och vi lyssnar på den.
Mette-Marit och Håkon Magnus, Hvordan har det vært den siste tiden?
Vi har jo åpenbart noen problemer som vi sliter med å komme oss litt ut av. Da.
Ja. Ja, sketchen fortsätter ju vidare med skämt om deras relation som många då skrattat åt helt enkelt.
Mm, och det här är ju satir och man måste nästan få skämta, eller man måste få skämta om saken. Men jag tänker att man kan också se det som ett uttryck för att människor är faktiskt otroligt upprörda.
Absolut.
Rent av förbannade.
Ja, men verkligen. Det är ju ett svek och en besvikelse får man ju säga. Det här är en kronprinsessa som hon kommer från folket. Hon hade det tufft att kliva in i familjen. Hon bekände att hon haft ett vilt partyliv. Hon testat droger innan. Men välkomnades av norrmännen. Hon har blivit mycket omtyckt och populär. Och att hon nu gör en sån här sak, det är klart att det är besvikelse för många. Och det kommer krävas en hel del av Mette-Marit framöver. Och det kommer ta tid att få tillbaka folks förtroende.
Men kommer hon att klara sig från detta? Alltså i meningen att hon blir accepterad som då kommande drottning och när hon väl blir drottning, eller kommer norrmännen ens släppa in henne i värmen igen?
Ja, men jag tror att allt hänger på hur hon hanterar de här Epstein-avslöjandena. Det är den springande punkten. Och många har ju efterfrågat en fullständig transparens, att hon lägger alla kort på bordet och berättar då om sin relation, den som hon hade då med Epstein.
Som om det aldrig tar slut. Nu har också prins William och Kate, nu har vi alltså förflyttat oss till Storbritannien. De två har brutit tystnaden kring Epstein-dokumenten. De är djupt oroade över dessa dokument. Det här säger då en talesperson från Kensington Palace på parets vägnar då.
Mm, och då låter det så här. Jag kan bekräfta att prinsen och prinsessan har varit djupt oroade över de fortsatta avslöjandena. Deras tankar finns hos offren, säger då talespersonen till BBC.
Mm. Och Epstein-filerna som släpptes, nu är det ju då, det gäller att man håller sig rätt här nu i tidslinjen. Det var förra fredagen av då det amerikanska justitiedepartementet. De bestod, det var 3 miljoner filer. Och som vi alla vet, den här nyhetsbevakningen och de här konsekvenserna som det har gett i många länder har ju varit enorm. Och nu har ex-prins Andrew blivit polisanmäld för uppgifter som framkommit genom då de här dokumenten.
Ja, i måndags kom ju nya uppgifter då om att Andrew sägs då delat med sig av information om utlandsresor som han gjorde i egenskap av medlem av kungahuset. Och han anklagas då för att ha läckt hemlig information till Epstein. Alltså saker och detaljer som ingen annan utanför den kungliga sfären ska känna till. Och det var då resor till Hongkong, Vietnam och Singapore som han gjorde 2010.
Och det är antimonarkigruppen Republic som har gjort polisanmälan. Det handlar bland annat om att Andrew skickat vidare mejl som han har fått i egenskap av kunglighet med information om affärsmöjligheter då i de här nämnda länderna. Det är även ett konfidentiellt mejl som handlar om affärsmöjligheter i Afghanistan.
Men alltså hur tänker man om man får konfidentiella uppgifter i sin officiella roll? Hur kan man det skicka vidare till en dömd pedofil och affärsman?
Nej, men alltså när man tar ett steg tillbaka och betraktar det på avstånd och i efterhand så... Ja, det
är jättekonstigt.
Ja.
Men, och för det här gällde ju affärsmöjligheter för Storbritannien. Och Andrew tar emot den här informationen i egenskap av särskilt handelssändebud för Storbritannien. Det är inte han som privatperson som får tillgång till detta. Det ska absolut inte skickas vidare. Jag menar, Epstein kan ju då i sin tur använda den informationen för egen vinnings skull och kanske dela med sig ytterligare till sina affärskontakter. Det kan ju förstöra för Storbritannien stort.
En talesperson bakom polisanmälan säger att han har anmält exprinsen för misstänkt missbruk av offentlig ställning och brott mot officiell sekretess. Och igår kom även kung Charles med ett uttalande. Och det är ett ovanligt uttalande där kungen säger att han är djupt oroad över anklagelserna mot sin yngre bror. Det handlar då om påståenden om sexuella övergrepp mot en kvinna som utnyttjades av Jeffrey Epstein samt då att konfidentiell information ska förts vidare.
Mm, och det var en talesperson från Buckingham Palace då som sa så här: kungen har tydligt i ord och genom exempellösa handlingar uttryckt sin djupa oro över anklagelser som fortsätter att komma fram i ljuset gällande herr Mountbatten-Windsors uppförande. De specifika påståendena i fråga är något som herr Mountbatten Windsor själv måste bemöta, men om Thames Valley Police kontaktar oss så står vi redo att bistå dem, vilket är att förvänta. Som tidigare framhållits har deras majestäter haft och fortsätter att ha sina tankar och sin medkänsla hos offren för alla former av övergrepp. Det här är ju väldigt, väldigt stort. Okej att kung Charles har sparkat ut sin bror från Royal Lodge. Han har förlorat alla sina kungliga titlar. Men att en brorsa nu då, kung av Storbritannien, gör sånt här uttalande är starkt.
Hur tror du, det bara slog mig nu, hur tror du att drottning Elisabeth hade hanterat det här?
Jag är så glad att hon slapp.
Jo, verkligen, på alla vis. Men hur tror du hon...
Jag tror hon hade gjort det på samma sätt. Men det hade ju, då är det ju också en annan moder-son-relation som skadas. Så det är ju jättetufft.
Amerikanska myndigheter har uppmanat Andrew att tala med dem, samtidigt som Storbritanniens premiärminister Starmer också har uppmanat honom att lämna all information han kan då ha om Jeffrey Epsteins brott. Det är nästan så... Jag kan känna ibland, Jenny, när vi sitter, att jag längtar lite efter att prata om tiaror och klänningar igen. Det är, vi kommer ju komma till den tidpunkten också, för vi vet att många av våra lyssnare tycker väldigt mycket om det och tar del av din kunskap. Men det är så här att just idag kommer vi fortsätta när det gäller Epstein-dokumenten. För det är ju så att det är ju inte bara då Andrew som har haft kontakt och vänskap med Epstein.
Nej, det har ju även hans exfru Sarah Ferguson. Och jag tycker att hon haft en liknande ton mot Epstein som både Barbro Enbom och Mette-Marit haft. Den som är lite inställsam och fjäskande. Och i Sarahs fall så går det totalt överstyr när man läser igenom all korrespondens. Hon skriver bland annat att hon har en väninna och den väninnan har en snygg kropp. Och tycker då att Epstein ska träffa den här kompisen. Och det skriver hon alltså samtidigt som man vet att Epstein är dömd för sexbrott. Oh. Nej, men man tappar ju orden
Ja, men på riktigt. Men den här kompisen då, var det någon som hon... Det måste ha varit uppenbarliga skäl och syftet att hon ville sammanföra dem.
Ja, det måste vara, alltså det känns som så dunkla syften. Hon beskriver då sin kompis som singel och med en fantastisk kropp. Epstein borde lära känna henne. Och det här är hennes tips då till Epstein. Och så skriver hon så här: du kan gifta dig med henne också. Hon är singel och har en fantastisk kropp. Och så skriver hon igen sen: okej, men gift dig med mig och så anställer vi henne. Och det är bara så olustigt. Och också så plumpt. Det är så konstig konversation. Även om det är så att de har en sån jargong sinsemellan. Det borde ändå finnas i Sarahs bakhuvud att han är en sexbrottsling, eller? Det är det jag inte fattar, att de tappar konceptet så.
Ja, man kan även se i Epstein-dokumenten att Fergie bad om att få pengar till flygbiljetter, nästan $15,000 för Fergie och hennes döttrar, prinsessan då Beatrice och prinsessan Eugene, för att besöka honom i USA. Det besöket skedde endast 48 timmar efter att han släpptes från fängelset, där han då hade avtjänat ett 13 månaders fängelsestraff för att ha försökt ha sex med en flicka på 14 år.
Då tycker Fergie att det är jättebra att ta med sina två döttrar till USA och träffa honom. Det är ju under all kritik. Ursäkta, jag rasar.
Ja, jag är bara helt stum.
Ja, vad ska man säga? Men det är ju så många människor runt Epstein då som antingen blundar för fakta eller helt enkelt hade överseende med den här domen och hans karaktär. För Fergies del så är det uppenbart, hon fick ju pengar av Epstein. Så hon var ju någon slags beroendeställning till honom. Han lånade ut jättemycket pengar till henne. Men det är fortfarande gåta. Varför vill man ta med sina barn till en pedofil?
Och det har ju även kommit och påståenden om att Fergie hade en relation med Epstein. Det hävdar i alla fall den brittiske hovexperten Andrew Lonely enligt Mirror. Han är författare och har skrivit många böcker om den brittiska kungafamiljen, då senast om exprinsen Andrew och då Fergie. Men det går ju såklart inte att bevisa på något sätt. Det vet ju bara de berörda.
Ja, så är det ju.
Sen verkar ju Epstein ha relation med väldigt många.
Ja, men hans tråd, det är det som är så läskigt. De rör sig över hela världen som ett nätverk in då, ja, men det var så, som du sa, det var ju snyggt sagt där, in i kungahus och presidentpalats och hej och hå, liksom. Han hade ju kontakter överallt. Men ja, det är läskigt faktiskt.
Och det verkar ju också som att många har varit i beroendeställning till Epstein vad det gäller det här med pengar och lån och transaktioner. Men vad är det mer specifikt? Vad är det som har framkommit mer i de här dokumenten när det gäller Fergie innan vi stänger den här luckan?
Ja, men ska vi ta den här inställsamma lismande då, formuleringarna som hon håller på med? Hon skriver bland annat så här: jag har inte blivit så berörd av en väns vänlighet än den gången då du gav mig komplimanger inför mina döttrar. Och hon skriver även så här: tack Jeffrey, du är den bror jag alltid önskat mig.
Nu är du en bror plötsligt.
Ja, i ett annat mejl skriver hon: du är en legend. Jag har inga ord att beskriva min kärlek, tacksamhet för din generositet och godhet. Och vid ett annat tillfälle skriver hon, för nästan tar det på engelska, XX, det är typ kyss liksom, eller puss. I am at your service. Just marry me. Nej, men snälla Rara. Alltså, nej.
Men sen så har det framkommit andra meddelanden där hon har varit upprörd och anklagat Epstein för att ha utnyttjat henne för att försöka då komma nära ex-prinsen Andrew.
Ja, det där var ju också en speciell historia. För att det var så här att Sarah Ferguson fick reda på via Andrew då, ex-maken, att Epstein hade fått en son, ett barn alltså. Och först så skrev Sarah ett smickrande grattismail till Epstein. Men han verkar inte ha svarat, för sen så skickar hon ganska snart ett mail till. Och då är hon jätteupprörd. Och så säger hon, eller skriver hon då, att ja, men han har försvunnit. Att det nu står kristallklart för henne att han bara var en vän med henne för att komma nära Andrew. Och att hon är sårad. Och det som bidrog mest, det var alltså då att Andrew hade fått veta om det här barnet och inte Fergie själv då.
Jenny, ska vi ta och stänga den här Epstein-file-luckan för idag?
Ja, för tillfället i alla fall.
Ja, för tillfället. Nu ska vi gå över till något helt annat, nämligen Meghan och Harry. Vi har nu fått förklaringen till varför bilderna på Harry och Meghan togs bort efter att de festat med familjen Kardashian. Vi har ju pratat om det här tillfället i podden i ett tidigare avsnitt. För Kris Jenner fyllde då 70 år, det är alltså mamman till systrarna Kardashian. Och på den här festen var då även Meghan och Harry. Den gick av stapeln den 8 november förra året. Den hölls hemma hos familjen Jeff Bezos i hans gigantiska villa i Beverly Hills. Och temat för festen var James Bond 007. Och huset var ju fullt av kändisar. Ni minns säkert det här.
Mm, ja, det var ju jättestort i pressen. Och det fanns ju mycket, mycket fotografer där. De tog bilder av alla gäster och såklart även då Meghan och Harry. Och bilderna lades upp på Kardashians sociala medier, men plötsligt så togs de bort och alla undrade varför.
Mm, det blev en ganska stor grej och nu har Kim Kardashian berättat allt om bilderna. Vi lyssnar.
The photo gate from mom's 70th.
It was really innocent. We're never ones to post without permission. You know, we were told that it was totally cool to post. And then after it was posted, I think they realized it was Remembrance Day. And they didn't want to be seen at a party, even though it's already up.
Kim Kardashian berättar här då att hennes mamma och Meghan varit vänner i några år. Och att de har en väldigt fin vänskap. Och så togs det bilder. Och i efterhand så gick familjen igenom bilderna. Och så frågade de om de fick lägga upp bilder på Harry och Meghan. Och Kim konstaterar då att de lägger aldrig upp bilder utan att fråga om lov. Och hon berättar också att det fanns ju helt galna bilder från festen. Men att de valde då att lägga upp lite mer roliga och värdiga bilder.
Kim säger ju här att de fick veta att det var helt okej att lägga upp bilderna på paret. Men efter att bilderna publicerades så tror Kim att Harry och Meghan insåg att det var Remembrance Day. Och att de inte ville bli sedda på en fest. Även om bilderna redan var där. Men de togs ner och Kim säger att de sedan tyckte att det var lite löjligt av dem själva.
Ja, men det är troligtvis att det blev en ännu större grej att ta bort bilderna. För då pratar ju folk ännu mer om att de var på festen och att bilderna är borta.
Ja, så är det ju.
Ja.
Det var ju lite därför vi överhuvudtaget pratade om det, minns jag i det avsnittet. Det hade kommit ut förr eller senare, kan man ju bara säga. Och nu då blir ju det här ännu mer konstigare, att bilderna fanns och sen så finns de inte.
Mm.
Tror du att det var någon som rådgav dem det eller kom de på det själva?
Vet inte. Jag kan förstå principen bakom att ja, på Remembrance Day då vill de inte liksom stå på ett party. Och alltså då är det är ett mer värdigt minnesdag för stupade i kriget. Men om nu bilderna är publicerade, ja, låt dem få vara det då. För att annars blir det ju en sån här jättegrej.
Vi ska gå över till det danska kungahuset. Det var ett tag sedan vi pratade om det. Vi ska i alla fall starta där. För danska prinsessa Marie fyllde 50 år i veckan och hon fick då 5 snabba att svara på i en intervju i samband med hennes födelsedag. Till mångas förvåning så avslöjade hon att hon bär på en, lyssna nu, jättestark flygskräck. Det är kanske inte den bästa fobin att ha när man är prinsessa, och hon reser ju väldigt mycket, och då prinsessa Marie och prins Joachim bor ju dessutom i Washington och måste ju då flyga. Det är ju långt flyg att ta sig hem till Danmark.
Ja, ja, det är inte bara ett par timmar, utan det är ju långflyg. Den där fobin är ju ganska vanlig, och det finns fler kungligheter som hatar att flyga. En av dem är faktiskt kronprinsessan Mette-Marit. Som tur är så har hon hittat ett sätt att komma över det. Och jag läste en gammal intervju med henne, det var från 2014, så avslöjade hon att hon då mediterar för att komma över den här rädslan.
Mm. Men Mette-Marits flygrädsla har ju skapat problem tidigare vid då kungliga resor. 2012 så skulle hon och Håkon hem till kronprinsessa Marys 40-årsfirande i Köpenhamn. Då small det planets ena motor och samtliga 135 passagerare ombord fick evakueras. Och när planet lyfte igen för vidare färd fick Mette-Marit sitta med piloten i cockpit för att liksom klara av den här resan tillbaka till Gardermoens flygplats i Oslo.
Ja, det har ju hänt att hon väljer tåg framför flyg. Det gjorde hon 2010 när Daniel och Victoria gifte sig. Vad tar det? 6-7 timmar från Oslo kanske till Stockholm? Det kan man ju säga tycka är bra, inte minst för miljöns skull, men när hon och familjen skulle åka på en lång resa till Indien med Turkish Airlines, då fick man ta till ett specialknep. Då satte man nämligen in en norsk pilot bakom spakarna, för att det på något sätt då skulle lugna kronprinsessan.
Mm. Nu kommer vi trots allt tillbaka lite till Epstein.
Vi gläntar på luckan.
Ja, vi gläntar på luckan. För på tal om flyg så har det då ett dokument som Mette-Marit skickat till Epstein och som då rör en flygresa. Mette-Marit hör av sig till honom efter en lång resa med flyg, och så här då skrev hon: skitflyg, jag vägrade av princip att betala $3,000 för att uppgradera mig. Jag flyger med Air France hela tiden. Jag var rasande så jag sov till slut på golvet. Nu är min rygg helt förstörd. Du skulle ha tyckt det var kul. Hon avslutar med: nu börjar Marius födelsedag, måste gå.
Det är väl ganska uppseendeväckande med att Norges blivande drottning lägger sig på golvet under resan. Det är väl det, alltså, vet, vi har ju barn båda två. När mitt barn var litet och han har alltid flugit med oss. Han tycker absolut att det är härligt att ligga på golvet under en flygresa. Det får man inte, det är av säkerhetsskäl. Mm. Hur kunde man låta Norges blivande drottning sova på golvet?
Det kanske var en exceptionell situation.
Ja, men hon är ju kronprinsessa. Hon vill av princip då inte uppgradera sin biljett. Men som kunglig så flyger hon ju business hela tiden, tänker jag. Det kanske hon inte gör, men jag tänker det. Och visst, det är jättemycket pengar att lägga 30 000 kronor för en uppgradering. Det skulle kanske inte jag heller gjort. Men Mette-Marit har ju pengarna, hur som helst. Lösningen att lägga sig på golvet och sova, det är ju både farligt och lite knäppt. Återigen, Maria, var var hennes säkerhetsfolk? Kan inte någon säga till henne, du behöver sitta i din stol?
Det kanske var en exceptionell situation.
Kanske det. Hon kanske var skrämd och rädd, vem vet.
Vi får en hel del frågor om var svenska kungafamiljen befinner sig mitt i allt detta nu. Och vi vet lite, för förra veckan var en liten prinsessa som fick en tårta.
Ja, lilla Ines, hon fyllde 1 år. Jag fattar inte att det redan gått ett år.
Ja, alltså det, tiden går så fort, ja. Det är nästan skrämmande.
Och då hade ju Sofia Carl Philip lagt upp en ny jättesöt bild på Ines på Instagram. Sen vet vi också att kungen är på OS i italienska Cortina.
Mm.
Drottningen stannat hemma, hon är lite förkyld. Daniel ska dit också.
Till OS, ja. Det står i officiella programmet i alla fall.
Ja, precis. Kung, det var ju curlingfinal igår. Du såg den, Maria?
Oj, oj, oj. Jag skulle sitta och sy en av mina söners jacka samtidigt. Jag undrar om det stygnen blev. Det var, jag hade så svårt att koncentrera mig samtidigt. Det var så spännande.
Det var så spännande. Jag satt och letade så här i publiken att men nu filmar de nog snart svenska kungen. Nej, men han var på skidtävlingarna istället. Mm. Men han borde ha sett den här finalen. Ja. Den var så spännande.
Men han kanske såg den på distans.
Hoppas det.
Mm. Och nästa torsdag är det prinsessan Desirées begravningsgudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten efterföljs av en privat mottagning i prinsessan Sibyllas våning, prinsessan Desirées då barndomshem.
Mm. Och själva gravsättningen, den kommer äga rum senare vid ett annat tillfälle på Koberg, där hon ju och familjen bodde.
Mm.
Och i enlighet med familjens önskan då så är det bara i kretsen av familj och särskilt inbjudna som det sker. Så att media är inte inbjudna att delta.
Nej. Det är lite av vad den svenska kungafamiljen gör just nu. Men jag tänker, det här är ju inte direkt någonting med varandra att göra. Men hur tror du att den svenska kungafamiljen tänker kring allt det som sker i Norge?
Jag tror att de...
Man kan ändå inte låta bli och vara lite nyfiken på det.
Jag tror att de är lika undrande och frågande som alla vi andra. Men det är ju skillnad för dem. De har ju en direkt kontakt med kronprins Håkon och Mette Marit. De får ju höra andra typer av samtal och förklaringar såklart. Så att de är en helt annan sits kring det här. Men det är klart att den norska kronprinsfamiljen är ju en familjekris. Och jag är helt övertygad om att svenska kungafamiljen erbjuder allt stöd de kan.
Mm.
Därför att det här är ju mycket goda vänner till dem. Och kungliga kollegor.
Umgås ju väldigt mycket. Ja, har umgås mycket. Jag tänker främst då på kronprinsessan Victoria och prins Daniel då och Mette Marit och Håkon.
Mm.
Och de är ju gudföräldrar till varandras barn och sådär. Vi ska ta lite lyssnarfrågor, Jenny. Hej, det är från Ingrid. Hej Jenny Maria, tack för ett superbra jobb med Kungligt. Så aktuellt, kunnigt, engagerande utan att tappa fotfästet i dessa tider då skandalerna duggar tätt.
Nej men vad fint, tack.
Ja, jag tog med det, man ska inte hålla på med någon slags självberöm och läsa upp sånt. Men jag blev så glad.
Ja, det var jättefint.
Nu till frågan från Ingrid. Det norska kungahusets kommunikations- och pressavdelning har fått mycket skäll och skulden både för att vissa uttalanden gjorts och att andra uttalanden lyst med sin frånvaro. Men kan det bero på att kungligheterna helt enkelt inte lyssnar på professionella kommunikativa råd? Och är det någon skillnad mellan kungahusen?
Ja, men så kan det ju naturligtvis vara, bara för att man som kunglig omger sig med kunnigt folk och rådgivare, så är det ändå upp till en själv att ta beslut. Och i många fall så har säkerligen en del kungligheter trott att de kan bäst själva. Och ett exempel är Andrew Mountbatten-Windsor som fick rådet att absolut inte sitta ner i en intervju med BBC för att försvara sig mot våldtäktsanklagelser och så vidare. Men Andrew var envis, han gjorde det ändå. Den intervjun blev ju en katastrof. Mm. Han blev påkommen med flera lögner. Och det var ju efter det som drottning Elisabeth då puttade ut honom från kungahuset. Men det här är ju en känslig fråga, för att man har ju inte den inblicken i hur en sån kommunikation sker. Hur rådgivare presenterar sina tankar för kungligheterna och vem som sen tar det sista beslutet. Alltså det är ändå upp till den person det gäller.
Mm.
Och i det här fallet, när det är en familjekris, jag tror att man nog säkerligen väldigt gärna lyssna på råd från sina rådgivare.
Men vet du vad jag tänker nu? För nu har vi suttit hela avsnittet och sagt att det efterfrågas att Mette-Marit ska lägga korten på bordet och vara transparent. Det kan ju också vara. Och du sa alldeles nyss att de bestämmer själva.
Mm.
Men tanken slår mig att det kanske är så att Mette-Marit skulle vilja ställa upp på en intervju och berätta precis. För hon har ju varit ganska öppen när det gäller andra saker och andra frågor. Men att hon har fått rådet att det här ska du inte göra.
Absolut, och det sa ju Håkon i sin intervju. Han sa att jag har sagt nej till Mette-Marit.
Mm.
Så visst, så är det ju.
Vi tar en fråga från Samantha. En del påstår att endast två kungahus inte nämnts i Epstein-filerna. Jag vet att England, Norge och Sverige har nämnts, men vilka fler har dykt upp och varför?
Ja, men jag har gått igenom väldigt många filer. Jag kan ju se att Sverige, Norge och Storbritannien är nämnda. Men även den belgiska drottningen, hon i ett dokument och så hälsar hon till Epstein via en annan person som mejlat till honom 2011. Så att det är många kungahus som är nämnda. Vi kan ta med oss den frågan framöver och prata om den vidare i ett annat avsnitt.
Bra idé, bra förslag. Lisa, vad kände kronprins Håkon till om Mette Marits kontakter med och vistelsen hos Jeffrey Epstein? Han bör väl ha känt till att de bodde i Epsteins villa i några dagar. De är ju gifta. Hur har han reagerat och kommenterat detta? Alltså det här var bara ett exempel. Mm. Vi får så många liknande frågor.
Ja, och det är jättesvårt att veta exakt vad Håkon kände till om kontakten mellan de Mette Marit och Epstein. Men vad gäller resan till Miami, de bodde då i Epsteins hus i 4 dagar. Det är klart att Håkon måste ha känt till det. För när en blivande drottning reser, då är säkerhetspolisen inkopplad. Kungen och kronprinsen underrättas ju om det. Såklart har ju Mette Marit givetvis berättat själv att hon ska åka till USA. Men det är inte så att hon kan resa inkognito. Sen vet man ju inte vad Håkon kände till om själva vänskapsrelationen eller mejlkonversationen. Det är någonting vi kanske aldrig får veta eller någonting som det svaras på längre fram möjligtvis.
Det var det vi pratade om lite tidigare i det här avsnittet. Therese, hon skulle säga hej, ni pratade i dagens podd. Det var då, jag tror att det var förra avsnittet.
Ja, förra kanske.
Ni pratade i dagens podd om att det inte varit någon skilsmässa mellan något kronprinspar. Charles och Diana skildes väl och hon behöll ju sin prinsesstitel. Det var i samband med det här, kan hon bli framtida drottning? Vad händer om de ska skilja sig?
Vad händer med titeln?
Ja, titel och boendet och så. Mm.
Ja, men jag fick ju uppenbarligen hjärnsläpp. Charles och Diana, han var tronföljare, de skilde sig. Det ypperliga exemplet på ett tronföljarpar som skiljer sig. Och ja, Diana, hon fick ju behålla sin titel, sin prinsesstitel, men hon förlorade då titeln kunglig höghet. Så det blev ändå en slags förändring där i hennes titulatur.
Mm. Hjärnsläpp kan hända oss alla, Jenny.
Mm. Mm.
Det hände mig igår faktiskt, men okej. Vi ska ta en sista fråga och det är från en namne, Maria. Det har slagit mig att ingen av tronföljarna verkar så sugna på att bli regenter. Och ärligt talat, efter att ha befunnit sig i den här ständigt pågående krisstationen, vem skulle tycka att det är värt det? Mette Marit verkar ha någon form av kris själv. Håkon verkar tydligt påverkad vid sitt senaste uttalande. Ingrid Alexandra verkar hjärtligt trött på all uppmärksamhet. Det enda som framstår som säkert är att Märta Louise vill ha kvar sin prinsesstitel men inte ha något ansvar som regent. Kan vi hamna i en situation där ingen vill ta över tronen i Norge?
Ja, men i en sån här krissituation så agerar ju olika familjemedlemmar på olika sätt beroende på personlighet och hur man uppfattar situationen och hur drabbad man är då. Ingrid Alexandra, hon fokuserar ju på mediernas intresse, för det kanske är det som hon ser påverkar Marius och sin mamma mest just nu. Men jag tror inte att Norge kommer hamna i en sån situation att ingen vill ta över tronen. Håkon är ju ypperligt duglig i den rollen. Och det är han som står på tur. Och även om Ingrid Alexandra har såna här känslor just idag, så kan ju de också förändras över tid. Hon har ju hela sitt liv fostrats till att ta över. Och det finns ju också ett starkt socialt tryck på henne att ta sig an rollen i framtiden. Så att det här kan ju absolut komma och förändras.
Det kanske bara ett uttryck, alltså de här, precis som du säger, det här olika sätt att agera, bara ett uttryck över reaktionerna av i den här situationen som de befinner sig i. Okej, ska vi börja runda av, Jenny? Men vi ska väl nämna det här med var man kan skicka sina frågor. Och det är till kungligt@aftonbladet.se eller då på din Instagram.
Instagram, kungligt med Jenny.
Ja, men precis. Så fortsätt gärna göra det. Det är väldigt roligt. Och vi brukar ju, nu var det länge sedan vi sa det, men det ger också en liten temperatur på vad det är som våra lyssnare går och tänker på just nu. Men man kan komma med alla möjliga frågor. Det är valfritt, helt enkelt.
Ja.
Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.